Sveriges Radio.
Verkligheten.
Det som gick i mitt huvud, den största tanken som gick om och om igen var: hur klarar man det här en hel vinter?
Jamie flyttar ut i skogen efter att hans mamma låst ut honom från hemmet. Han befinner sig djupt inne i ett drogberoende. Då händer något som ska göra allt ännu värre.
Allt var borta. Det var ju en panik.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här är Jamies berättelse. Vi ska börja med att möta honom mitt i skogen där han har bosatt sig.
Vi sitter liksom på typ en bergskant intill här.
Jamie tittar upp. Han sitter här vid en brasa i ett skogsområde utanför Stockholm tillsammans med tjejen som han då är ihop med. Men vad är det som låter där i mörkret?
Det låter högt så det blir ännu mer obehagligt. Det är mörkt. Enda anledningen att jag ser den är ju för månen och för den här brasan som vi har igång.
En älg. Den är på andra sidan en liten göl i skogen. Älgen rör sig rakt mot Jamie och flickvännen.
En stor älgkalv. Och den är liksom rakt på väg emot oss. Gå typ till attack. Den börjar springa rakt emot oss genom vattnet. Så det liksom, det splashar ju, det låter högt. Min dåvarande tjej får ju såklart panik. Och jag får något typ av urmänniska i mig.
Jamie tar tag i en brinnande gren från brasan. Så höjer han den och ställer sig upp. Han viftar med grenen och med yxan som han alltid har här i tältet.
Och skriker liksom rätt ut. Bara vrålar. Och då drog den ju. Det var nästan lite häftigt. Men sen så insåg man vad som hade kunnat hänt. Man kan ju bli enormt skadad av de där djuren. De är ju stora.
Jamie, en ung man, bara 22 år, som lever i skogen utanför stan. Älgar är ett av alla problem han får hantera. Det är så hans liv ser ut. Han har inget hem. Kanske hade det kunnat undvikas. Kanske kommer allt att sluta här för honom. Men just nu tänker han mest på att få tag på pengar till droger. Livet kring droger. Det som ledde till att han hamnade i skogen från början.
För att när jag första gången testade att röka gräs, första gången jag blev berusad, då känner jag en känsla i kroppen att nu äntligen kan jag slappna av. Så här vill jag känna. Jag har mått dåligt sedan jag var 11-12 år gammal. Det är svårt att få hjälp.
Jamie har länge mått dåligt. Så har livet varit, säger han. Under uppväxten i en kranskommun till Stockholm, hemma hos mamma, visade sig gång på gång.
Och eftersom jag inte tog tag i det från början, ja, då blev det ju värre. Och då blev det att jag försökte hitta något sätt att dämpa det. Och då blev det att jag började festa.
Jamie börjar supa som 14-åring. Prövar sen gräs. Senare tramadol och opioider. Han struntar i konsekvenserna. I synnerhet sin egen hälsa. Och fest blir till beroende. Ett exempel på när det gått riktigt utför. En gång vaknar Jamie upp en lördag, mitt på dagen. Han har överdoserat och skadat sig, då han ramlat ihop och krampat. En kompis som är med honom vill ringa ambulansen, men Jamie vägrar. Då är alternativet att gå hem. Där är mamma, som inte riktigt vet hur illa det är med honom. Men det blir hon varse.
man får ju försöka föreställa sig från hennes perspektiv när hennes äldsta barn och enda son kommer in genom ytterdörren en lördag förmiddag, tidig eftermiddag. Och min axel var ju då alltså sned, min arm hängde ju liksom framåt på kroppen. Jag hade blod och jag hade bitit mig i munnen då under krampanfallet, så jag hade blod ur munnen ner på min vita tröja. Och sen såg jag väl antagligen väldigt död ut i ögonen.
Jamie vill inte ha hjälp. Hans mamma ringer på polisen som kommer in för att prata med honom. En av dem blir uppriktigt ledsen.
Ja, hon började nästan gråta när jag berättade om hur jag mådde och mitt liv och såna här grejer och vad jag tyckte om mig själv. Ja, men jag berättade om mitt mående, hur jag mådde, vad jag tänkte om mig själv, mitt självhat, mitt självskadande, mitt missbruk. Och hon såg väl mig som väldigt trasig ung kille. Jag var väl 17-18 vid det här tillfället, någonting sånt.
Och du sa att du hatade dig själv?
Ja, det har jag gjort i många, många år.
Under den här överdosen har Jamie skadat sin axel. Men det är inte lång tid kvar tills hela hans liv ska gå sönder. Livet som rör sig mellan droger och självskadebeteende landar snart i eldiga gräl mellan Jamie och mamman. Hon mår inte bra när hon ser Jamie leva som han gör. Tidvis har Jamie jobb. Han jobbar som säljare. Men han kan till slut inte sköta det. Och Jamie har alltså blivit en ung, myndig man när han och mamma är ännu ett bråk. Det sista bråket innan allt blir värre.
Då har ju vi bråkat i princip varje natt, oftast här mitt i natten, för jag är legat påverkad. Jag vet inte om hon alltid har sett att jag är påverkad, men hon märker att något är konstigt och hon tycker mitt beteende är illa.
Jamie ligger utslagen hos mamma när det ringer på hans telefon. Jamies mamma svarar. Det visar sig att det är en langare som ringer. Inget farligt händer, men när Jamie får reda på det blir han vansinnig.
Och jag blev faktiskt förbannad, för hon har ingen koll på det där överhuvudtaget. Jag sa det liksom att nu var det inte någon otäck människa och det var någon jag kände. Men ändå så sa jag till henne, du har ingen aning. Du hade ju kunnat liksom dra hit någon helt galen människa. Ja, men vi höll nästan på att börja slåss. Jag har aldrig slagit min mamma, hon aldrig slagit mig, inte en enda gång. Men jag tror att det hade hänt om vi hade stannat kvar för länge med varandra.
Bråket slutar med att Jamie smäller igen dörren och ger sig av hemifrån. Och han tänker att han snart ska hem igen.
Jag kommer ihåg att jag slängde i saker som jag trodde att jag kunde behöva i en ryggsäck. Och sen gick jag. Men jag vet att jag sen försökte komma hem för att jag hade ingenstans att vara.
Efter några dagar försöker Jamie komma hem till mamma. Men då säger hon att det inte går längre. Inte om han ska bete sig som han har gjort. Hon klarar inte det.
Och hon sa liksom att nej, men om du kommer hit så då ringer jag polisen. För du kan inte komma in här. Du får inte komma in här. Alltså jag fick sån panik. Alltså jag hade ju löst min situation sådär på andra sätt förut. Det var just att min mamma säger till mig att hon kommer ringa polisen på mig. Att hon är typ rädd för mig. För hur jag betedde mig och hur vi bråkade. Och att hon började liksom försvara sig själv på det sättet. Att nej, men det går inte. Du kan inte komma in.
Jamie saknar ett hem. Han får försöka hantera den nya situationen så gott det går. Först blir det en tid på gatorna i Stockholm. Det är vår. Det är bra. Jamie sover ibland i koloniträdgårdar. Ibland på bussar. En resa i taget.
Och då fick man ju sova på bussen till att den kanske var några stationer från slutstationen. Så gick man av där. Och sen tog man väl nästa buss och så sov man vidare. Så man fick ju sova i pass 20-30 minuter kanske. Hade man tur lyckades man kanske ta sig någonstans där det var en sån här lång buss som tog 50 minuter kanske. Men jag sov ju inte många timmar varje natt.
Som nybliven hemlös har han inte tid att fundera mycket över sin tillvaro eller närmsta framtiden. Utöver sömnen handlar allt om att få tag på pengar till droger.
Upp på morgonen, lösa pengar för att fixa mer droger, för att kunna droga tills att man går och lägger sig för att sen vakna upp och göra samma sak igen.
Jamie begår bland annat bedrägerier på internet. Och så får han swishpengar av mamma.
Vill ju såklart att jag skulle kunna äta. Sen var det jag som valde att köpa droger för pengarna istället för mat.
Det är sommar. Med ljusa nätter och blomstrande ängar. Men redan nu börjar Jamie fundera på hur det ska bli under vintern. Och även en sommarnatt kan vara kall.
Jag låg vid en kolonilott en natt och på trägolvet som låg där. Och jag vet att jag hade så svårt att sova och drogs med så mycket tankar om hur mitt liv var. Och jag låg där och det blåste, det var kallt, lite små duggigt ute. Och jag vet att jag frös extremt mycket. Hur klarar man det här en hel vinter? Hur gör människor? Ska jag behöva liksom förbereda mig nu flera månader innan för att jag ska klara av och överleva en hel vinter ute i Sverige?
Efter en tid kommer en ljusning. Jamie får veta att han ska få försäkringspengar efter axeln som han skadade under en överdos. För pengarna köper han ett bra tält och utrustning som gör att han kan sova något skyddat i skogen istället för på bussar och i koloniträdgårdar. Tältet ställer han vid ett vindskydd, knappt en timmes promenad från närmsta tågstation.
Så tänkte jag liksom så här, åh, nu har jag ett hem. Det var liksom så det kändes eftersom jag hade varit ute innan dess. Så att när jag fick ett tält så kände jag mig lite trygg på något sätt.
Suget efter rus och viljan att dämpa sitt inre är starkt. Jamie fortsätter hålla sig över ytan tack vare pengar som mamma swishar när han ber om det. På nätterna dyker han in i tältet, långt där ute i skogen. Där har han också yxan och stormköket. Tillvaron fungerar, även när han är rädd, som när älgen kommer. Den som plötsligt springer genom en göl, rakt mot honom, tills han ställer sig upp och viftar med en brinnande gren. Efteråt känner han sig stärkt, som en stenåldersmänniska, som klarat sig med sina bara händer. Fast det finns nästan aldrig någon glädje för Jamie.
Det fanns korta perioder, någon timme hit och dit, man kunde känna sig helt okej, men sen kom ju ångesten tillbaka.
Jamie, 22 år och hemlös, lever i skogen och försöker få tag på droger när något händer som gör allt ännu värre. Det håller på att bli kallare ute. En kväll när Jamie kommer till sin plats i skogen är tältet inte där. Han ser ut på den tomma marken.
Och då är allting borta. Alltså allt. Det var liksom ett par skor kvar som låg under vindskyddet som de aldrig väl missat. Men det var det enda som jag var kvar. Och du vet, all mat, stormkök, kläder, tält, allt var borta.
Nu börjar Jamie bli orolig på allvar. Tältet har varit hans räddning hittills.
Alltså det var ju en panik. För det var extremt skrämmande.
Han ringer sin mamma, som till slut hjälper honom med ett annat tält. Ett billigare än det han haft tidigare. Han är tacksam. Men det här sämre tältet kommer inte palla vintern. Vad ska hända nu?
Jag blev ännu mer stressad inför, för då hade jag ändå förlorat så mycket bra utrustning. Då var det så här, aha, hur ska jag klara vintern nu då? När jag har ännu sämre utrustning. När jag har ännu sämre möjlighet till att hålla mig varm.
Det här är illa nog. Att riskera att frysa ihjäl. Då kommer nästa smäll. En dag ligger Jamie på en bänk i en raststuga och pratar med sin mamma i telefon.
Men jag drog ju runt och försökte lösa några pengar till mitt missbruk och jag behövde också till någon mat och kanske cigaretter liksom. Och jag ringer till henne och jag vet att jag gråter och är i panik och...
Då berättar hon att hon bestämt sig. Hon kommer sluta swisha pengar till honom.
Så hon sa liksom nej. Hon nekade mig. den ekonomiska hjälpen just då.
Jamie är hemlös. Han får inget stöd för att köpa droger eller mat. Han har blivit bestulen på sitt tält. Och han ligger på en bänk i en raststuga.
Och liksom vet inte vad jag ska göra. Jag har avtänning, jag har typ inte sovit, jag är hungrig. Jag är extremt nedbruten och ledsen. Svettas, skakas, fryser.
Nu händer någonting. Jamie inser att om det ska vända så är det nu. Han måste söka hjälp. Men av vem? Fram till nu har Jamie haft någon slags kontakt med kommunens socialtjänst. Han har inte varit ärlig. Det har varit för svårt. Fast de har vetat att han är hemlös. Men nu när hans källa till pengar är försvunnen bestämmer han sig för att lägga alla korten på bordet.
Och jag ringer henne och berättar hur det faktiskt ligger till. Hur illa det var att vara hemlös. Hur illa mitt missbruk jag var. Hur illa mitt mående jag var. Hur hungrig jag var.
Jamie vill få hjälp med i alla fall drogberoendet. Det som från början ledde till att han inte fick bo kvar hos mamma. Och faktum är att det är precis vad Jamies mamma hoppats på. Hon hade en uttänkt strategi.
Så där, hör du mig? Ja, vad bra.
Jag söker upp henne för att höra hur hon tänkte.
Det var ju så att jag till slut slutade swisha pengar med hjälp utav socialtjänsten som sa till mig, om du fortsätter att swisha till honom, då är det med risk att han dör. För du vet inte vad pengarna går till. Och du måste vara stark nu och sluta swisha, för då kommer han komma till oss. Annars kommer han aldrig vilja ha våran hjälp.
Mia, Jamies mamma, kämpade med det här beslutet.
Jag swishade väldigt mycket under den här tiden när han var hemlös. Jag hade väldigt svårt att äta själv. Jag tänkte hela tiden att mina pengar måste räcka till mat till honom. Och jag hade väldigt svårt att sova och fungera.
Det var inte lätt för Mia att veta att hennes son sov ute på nätterna. Även om hon inte kunde ha honom kvar när han var arg och hotfull, så drabbade det här också henne.
Det här är mitt barn som jag kastar ut, även om han är vuxen. Jag var väldigt orolig när det var dåligt väder. När jag skulle gå och sova till exempel och det började regna och sådär, då var jag väldigt orolig och tänkte hela tiden, undrar om han är under något träd eller under kanske något tak någonstans eller så. Jag kände att jag var världens sämsta mamma som inte kunde rädda min son. Och jag tänkte att när det här är över så måste vi ju läka båda två.
Men Mias strategi gav resultat.
Och jag vet sista gången när jag sa nej till pengar och vi la på. Han grät, jag grät och så la vi på. Och en timme senare ungefär så ringer han och säger, mamma, jag är på väg nu till avgiftning. Jag tog hjälp av SOS.
Det går långsamt och samtidigt fort. Jamie ber sin handläggare om att få läggas in på avgiftning. Och när han befinner sig där har han också tak över huvudet, om än tillfälligt.
Och då gjorde jag det. Då åkte jag in på avgiftningen och jag var en vecka där sen.
Jamie tar sig igenom den svåra avgiftningen. Men det är ett stort steg att gå från hemlös och drogberoende till att leva ett nyktert liv. Särskilt när man fortfarande inte har livet i övrigt på plats. Det blir återfall.
Jag var inte riktigt redo för förändringar heller. Jag är inte riktigt klar vid den här perioden heller. Det var inte så att det löste sig allting då. Men det är ju klart att jag var väldigt less. Jag hade ju bestämt mig för att jag tänker inte vara ute på gatan mer. Det vill jag inte. Det hade jag bestämt mig för. Och just i den stunden så kände jag väl att jag inte ville missbruka heller. Men det kommer ju liksom tillbaka efter ett tag.
Till slut, efter en tredje avgiftning under hösten, känner Jamie att han är på väg att klara det. Han har fått veta att det här är sista chansen med avgiftning. Då vill han också läggas in på ett behandlingshem efteråt. Han erbjuds plats på ett hem i Tierp i Uppland. Ett ställe på landet. Det är svårt till en början.
Jag vet att första kvällen satt jag, låste in mig på toaletten och satt och grät liksom och ville åka hem. Fast jag hade inget hem. Men hem för mig var i Stockholm liksom.
Jamie har en säng att sova i. Till en början stänger han mest in sig på sitt rum. Men snart gläntar han på dörren. Han går i terapi. Hans självhat, som kanske är grunden till allt, har blivit mindre. Snart kommer Jamie behöva lämna behandlingshemmet. Frågan är vad han ska göra då. Han är rädd för att hamna på något stödboende där det finns folk som inte är nyktra.
Och då är det ju egentligen bara en tidsfråga tills du inte är nykter igen. Och jag vill inte bo med andra människor som har det så. För det kommer göra mig väldigt osäker. Det känns som att ta steg, alltså att jag har tagit 5 steg framåt och så ska jag ta 3 steg tillbaka liksom.
Jag städar lite. Försöker göra lite snyggt där.
Mm. Du blev lite stressad förut att jag kom liksom att det var...
Ja, men jag vill ju att vi ska försöka se lite hemtrevligt ut även om jag förstår att jag inte kan göra det exakt än så länge liksom. Med tanke på att, ja, att allt är så nytt liksom. Jag har precis flyttat.
Jamie öppnar koppar och husgeråd. De är inrullade i tidningspapper och ligger i flyttlådor. Han har fått dem av folk som bor här. Här i Tierp. Nyligen, när tiden på behandlingshemmet började närma sig sitt slut, gjorde Jamie en efterlysning efter bostäder i den lokala Facebookgruppen. Han ville bo kvar här, i den lilla uppländska orten. Och han fick napp. Både lägenhet och prylar. Jamie är inte längre hemlös.
Det finns ett talesätt här där folk säger att den staden där kråkorna flyger upp och ner. Men det är väldigt fint. Alltså människorna här är väldigt härliga och trevliga och gulliga liksom, och har varit väldigt hjälpsamma. Och det har varit helt okej att jag liksom har varit öppen med min situation och folk har förstått mig och respekterat det och till och med vill hjälpa väldigt mycket. Så att det kan jag bara vara glad för liksom.
På några månader har han gått från att leva ett liv fullt av droger, lögner och överdoser och nätter under bar himmel till att leva nyktert mellan 4 väggar. Han kan se bakåt.
Jag skulle inte önska någon ett liv ute på gatan. Jag är glad att jag inte behövde vara ute längre än vad jag behövde vara. Jag har sagt till min mamma många gånger att hon gjorde helt rätt som slängde ut mig, eller som, ja, jag drog ju, men hon stängde dörren. Och det gjorde hon helt rätt i. För att jag hade inte lärt mig någonting om inte hon hade gjort det. I fredags var jag på mitt behandlingshem då och sen åkte jag faktiskt motorcykel. Jag och min terapeut, han körde mig. Jag satt bakom han. Jag vet att jag fick en tanke som jag inte riktigt har fått på det sättet kanske innan. Och det var verkligen så här... Ja, men jag fick lite eufori när man åkte motorcykel och så kände jag lite så här att ja, men går det att få en sån här känsla fast man är nykter? Och det var liksom som ett ljus för mig. Det var väldigt häftigt och det kändes bra att veta att livet kan rulla på ändå. Liksom. Bokstavligen rulla på.
Ja, det går.
Ja, det gör det.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona. Har du varit med om en avgörande händelse i ditt liv? Då kan nästa Verkligheten handla om dig. Tipsa oss på verkligheten@sverigesradio.se.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.